Du lyssnar till Sunnepodden, en podcast om människor som bygger platsen. En podcast som lyfter fram intressanta personer som gör Sunne med omnejd till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och jag som håller i spakarna idag heter Linnea Svärd. Han är bonden ifrån Stöpafors som satsat stort på kokomfort och med hjälp av ny teknologi sett till att få bondeyrket både enklare och roligare. Idag är han här i studion med mig för att prata om livet som mjölkbonde, om vad det är som driver honom framåt. Och vi kommer även in på, tror det eller ej, bonde söker fru. Välkommen till Sunnepodden, Anders Bengtsson.
Ja, tack och tack.
Det man har läst om dig i tidningarna är ju att du har satsat stort på din verksamhet.
Ja.
Du har byggt ut för, jag vågar inte ens säga hur många miljoner.
Nej, 12 miljoner.
12 miljoner,
nu yes. Senast 2021.
Och sen är det mer.
Ja, sen är det tidigare mer, ja.
Men det finns ett ord som återkommer i artiklar som jag har läst och det är ordet kokomfort. Och jag som lekman blir ju direkt väldigt intresserad av vad det här ordet betyder. Men innan vi går in på det så vill jag veta lite mer om dig. Vem är Anders Bengtsson?
Ja, Anders Bengtsson. Jag är från Stöpafors, som du sa. Jag har en fru och två barn. 18 och 13 år. Vi bor i en av flyglarna på Stöpafors herrgård då. Morsan och farsan bor i det stora huset och en av våra medarbetare bor i den andra flygeln. Så att två flyglar och ett herrgårdsbyggnaden.
Det är ett helt entourage.
Ja.
Kring dig. Men du, har det alltid varit självklart för dig att du skulle bli bonde?
Ja, det har varit definitivt från allra första början. När jag knappt kunde gå så körde jag djur med lastbil, leksakslastbiler och sen har inte funnits något annat än bonde.
Men du, din pappa och mamma var bönder eller hur?
Ja, farsan är ju, har ju varit ägare utav gården. Jag har ju tagit över ägandet nu, men farfar köpte gården och farsan tog över. Så att vi har ju varit med hela tiden.
Det kommer med liksom modersmjölken.
Ja, det kan man säga.
Ja. Men nu vill jag veta hur det kommer sig att du blev bonde.
Och jag hade ju ett brinnande intresse redan när vi gick på Fryxelska. Så på den tiden fanns det någonting som heter jord och skog som man gick. Och då sjuan, då var vi bara in på sal, men sen var vi ute på Södra Viken och sen var vi på en bondgård på högstadiet som tillvalsämne. Och sen så gick jag ju på 3 år på Lillerud. Och efter Lillerud så, nu ska vi se, då gjorde jag lumpen sen. Och efter det sen så tyckte jag att jag ville ut och se något annat. Så då jobbade jag i Dalarna i 2 år. På en gård där.
Okay.
För att komma ut och se något annat. Och det var väldigt lärorikt. Komma till en helt annan gård. Och jag tror det har varit väldigt bra att varit på, och inte bara arbetsgivare utan även arbetstagare som har sett den andra sidans... ja, som jag kan säga att är det någon som vill vara ledig hos oss, ja, där fixar vi det. Vi är så många så att vi kan ordna det, och det är nog en sak som är från den tiden, att jag ser liksom den anställdes, den andra sidans möjligheter, och att den vill åka till fjälla och gå i fjälla en vecka. Ja, men då måste vi försöka fixa det.
Mm. Ja, man har andra liksom olika perspektiv.
Ja. Och sen, nu är vi på 2000, då flyttade jag hem och vi byggde första robotlagren 2000. Så vi har haft robotar sedan 2000, så det är 23 år nu.
Oj, det är länge.
Ja, det är länge.
Så att, men du, den här gården i Dalarna, vad var det för typ av gård som
du kom
till då?
Det var mjölkgård.
Det var mjölkgård också.
Ja, så där mjölkar vi ju på lite mer traditionellt vis, och det mjölkar vi 3 gånger per dygn. Så mjölk börjar 4:15 på morgonen och sen mjölkar man 1:30 på dagen och sen 9:30 på kvällen, var färdig 12.
Åh, herregud.
Men jag hade två skift då, på veckodagarna, eftermiddagen och kvällen. Men det var ledig mellan 5 och 8:30. Man satt bort hos kompisar kanske och drack kaffe och pratade när klockan drog sig mot 8:30. Nu skulle jag iväg och mjölka till klockan var 12.
Oh,
det var en speciell känsla, men ändå, då bestämde jag väl mig nästan att det här vill jag inte hålla på med så här och mjölka på kvällar på det viset. Så då blev det ju att vi tittade skarpt på robot redan på den.
Just det, så det liksom att när du jobbade där så påverkade det dina val i hur du skulle bli bonde, kan man säga.
Ja, definitivt. Just det här med en vill ju, korna mjölkar ju så mycket idag så att man vill ju att det blir mjölkad så ofta, helst 3 gånger per dygn. Och våra kor blir ju mjölkade 3 gånger per dygn nu. Mm. En del blir mjölkade mer och en del blir mjölkade lite mindre, men det beror mycket på hur mycket de mjölkar. Men just det här, man släpper de här timmarna på kvällen och jättetidig morgon.
Men för när man tänker på bondeyrket så ser man ju framför sig tidiga morgnar, sena kvällar, i princip aldrig ledig tid. Men det känns ju som att du har hittat en lösning på den här ekvationen i teknologin.
Ja, men just jobbandet och tiden, frågar min fru, så då kanske inte hon tycker att jag jobbar lite på grund av att vi har teknologi och sånt där. Men det är väl också lite självvalt hur mycket man vill jobba. Det finns en del mjölkbönder som jobbar betydligt mindre och en del som jobbar betydligt mer, så det är oftast självvalt på ett vis. Mm. Men visst har vi gjort saker på gården som gör det enklare att sköta fler kor med relativt lite personal och så. Så att det finns ju mycket hjälpmedel idag som hjälper oss att sköta kor.
Men så på vilket sätt kan man säga att teknologin har hjälpt till?
Ja, det är ju framförallt mjölkroboten som mjölker, ett monotomt jobb som ska göras varje dag. Det gör vi ju inte, utan vi är ju mer övervakning och skitskrapning och kontroll på att djuren mår bra och den biten. Men framförallt en stor bit är ju att vi slipper mjölka.
För det är det som tar tid annars. För då ska man liksom forsla in kor på olika sätt. Och
ja, det är ju hur man nu har det. Det finns ju olika varianter, men det är ju tidskrävande.
Mm.
Ja, det är det. Och sen man kan ju säga mjölkpiskan, det är ju tidig morgon eller sen kväll. Det är ju, det är ju så.
Så då är du alltså inte mer ledig om man pratar med din fru?
Nej, pratar med min fru så är den också. Men man kan, visst, det är ju, man kan ju gå in, ja, jag kan åka hit klockan 4 idag. Det är inga problem. Liksom. Skulle jag mjölka, ja, då funkar ju inte det. Men sen så, det här med robot, den är ju väldigt bra och det är ju enkelt med robot på det viset, men sen så måste den komma ihåg att man har jour hela tiden.
Mm.
Så jag har ju nattjour och det har folk har lite svårt att förstå. Det är, i förrgår så var jag uppe 3:30 ut till roboten och fixade med den. Då var det en mjölkventil som var i fel läge.
Snark.
Ja. Sämst är det när det ringer klockan 12, för då tror jag man är så djupt ner i sömnen så det är ju som om man vore full när man ska ut ibland. Det är ju jämt att få på sig kläder och ut. Så att
går ut i pyjamas och stövlar.
Ja. Så att med 2-3 det är det bättre. 4-5 där det är lite jobbigt, för då ska den ju bara in en liten kort stund. Men det är sånt där den lär sig. Och sen så har ju jag så ofantligt lätt att sömna, så jag går ju in och så söver jag på 1, 2, 3 sekunder. Och det är ju en väldig tillgång om man har robot.
Gud, vilken bra. Kan man lära sig det också?
Ja, jag vet inte. En del är nog medfött med sömnen. Men det är också, västen har ju bra så. Men ibland så när det blir larm 2, det hänt någon gång 3 gånger på natten, då är man inte så tuff när klockan ringer 5:30 igen, så då ja, så att, men det är någonting, och det är inte så ofta det händer att det är larm. Det kanske är 2-3 nattlarm 2 gånger i månaden eller sånt, men det är någonting man lever med och så är det.
Just det.
Ja.
Men du tycker det är så roligt så att du jobbar gärna mer.
Ja, jag vet inte vad jag ska förklara. Det är någon inre drivkraft som gör att, ja, jag brukar ju säga att jag är arbetsnarkoman. Så är vi nog lite till mans, mjölkbönderna. Det är liksom i oss. Vi jobbar ju väldigt många timmar, så blir det.
Men vad är det då som är drivkraften i det? Är det liksom kärleken till djuren, kärleken till yrket i sig, eller att...
Ja, det är svårt att förklara. Kärleken till djuren kan jag inte säga att det är den, utan det är mer få företaget att fungera och utveckla och bygga nytt och göra så det blir enklare för oss, och sköter de det är en stor drivkraft.
Men du, nu har jag tänkt att jag ska komma till det här ordet som jag har läst om flera gånger. Och som jag tyckte var väldigt, väldigt spännande. Och det är ju kokomfort. För jag tyckte nämligen att jag läste någonstans att dina kor sover på skumgummimadrasser med någon form av täcke på sig. Är det så?
Ja, täcket kanske inte de har, men skumgummimadrass har de. De har en madrass som är 6 centimeter och sen är det en skumgummimadrass 6 centimeter och sen är det en tunn, ja, det är som en väv över så det hölls hygieniskt. Så det är ju en del av kokomfort. En annan del av kokomfort är ju utrymme för en ko. Så kan röra sig, och kommer den en högrangad och möter den så kan hon gå lite på sidan om den utan att behöva och tampas med den. Och även när de går upp i ett liggbås som det heter, där de ligger och vilar, det lägger de sig, och när de reser sig så är det kokomfort om de kan göra det enkelt utan att inredning tar i för mycket på dem.
Just det.
Ja.
Så dina kor har det väldigt bra, helt enkelt.
Jag hoppas att det mår bra. Det ser ut så i alla fall.
Hur märker man, om en ko har det bra?
Jo, men det... Ja, för det första så producerar det bra med mjölk. Och ja, mår väl, inte så sjuka. Och ja, mycket det.
Just det.
Ja.
Men är det så... För det tyckte jag också att jag läste, att du har ett av de största gårdarna. Förlåt alla att jag är så okunnig om det här.
En av de större, näst störst i Sunne kommun då, kan vi väl säga. Och ja, i Värmland om man säger så, då, kanske topp 10. Men det är liksom ingenting man eftersträver att vara störst. Utan det är ju mest att få ja, verksamhet att fungera och få bra betalt. Eller få ett bra resultat i slutet på året ger ju mer än att vara störst.
Just det.
Ja.
Men för det var det vi sa när du kom in här. Så frågar jag om du är liksom en kändisbonde i Sunne.
Ja, det kan vi nog säga. Att, och även i Värmland, så de flesta vet nog vem Anders Bengtsson är. Jag är ju lite förtroendevald i Ala. Ala-kretsen i Värmland sitter jag i. Och sen så finns det faktiskt en Värmlands koklubb. Och det är ordförande. Så där har vi årsmöte förra vecka. Och vi fixar träffar för bönder runt i Värmland ett par, tre gånger per år. Och fixar bussresor. Vi var ner till Halland för 2-3 veckor sedan, är det väl nu. Så anordnar jag bussresor. Så vi åker ner och ser på kor och byggnader. Jajamän.
Men ni går inte på någon föreställning, alltså att ni äter middagar, utan det är mer att ni kollar på kor.
Ja, vi ser på kor, men bäst på kvällen så blir det ju en fin middag och en pilsner, det gör det ju. Men,
det hör till.
Men man hoppar ju inte in på ett shoppingcenter direkt när man är på en sånt.
Nej, men för att nu är jag ju lekman, och det får jag ju skämmas för här när jag sitter här och pratar här. Men jag tänker att det är fler med mig. Vi pratade lite innan här också, innan vi satte på räck, om jag undrade ju lite om Bonde söker fru. Och då sa du direkt.
Ja, de har ringt mig.
Och då skrek jag rakt ut.
Och det var ju nästan lite komiskt, för det var ju bara, jag har varit gift sedan 2007 och de ringde väl för 4 år sedan eller någonting sånt. Så att jag sa till dem när de ringde att det är nog inte populärt hos min fru om jag hänger med på det. Men de fiskar väl. De kanske hade googlat Värmlands koklubb. De fiskar nog på alla vis för att få tag på någon. Och sen så frågar de, känner du någon? Ja, det gjorde jag. Så att då ringde de till den. Men det kom ju fram ett halvår senare att jaha, var det du där som hade tipsat dem? Sen följde han ju inte med på det tåget, men så var det i alla fall.
För det är ju spännande just det där att bondyrket kanske har varit lite sådär i skymundan förut. Att man går till butiken, man handlar sin mat, men man tänker inte så mycket på var maten kommer ifrån. Mm. Och sen helt plötsligt kom Bonde söker fru och bönderna fick liksom på något sätt träda fram och liksom in i vardagsrummet hos varje människa. Har det påverkat yrket?
Ja, jag tror att vi... Ja, vi har fått en annan bild av, eller folk får en annan bild av lantbruket och hur det kan se ut. Sen så är ju det klart att Bonde söker fru är ju lite förskönat och jag tycker ju inte det är lika roligt för jag tycker det är för lite bonde och för mycket kärleksdravel. Lite så, men visst är det positivt för oss, så det är ju jättefina bilder på kor och jättefina, de får ju till ett väldigt bra, så att det är bara positivt för mjölkbönderna, eller jag bönder överlag.
Ja, vad roligt. Jag älskar ju Bonde söker fru. Ja. Titta, varenda säsong. Jag hade blivit så glad om det var någon mer värmländsk bonde som var med.
Ja.
Så att... Du kanske kan tipsa om någon.
Ja, inte. Kanske jag kan om jag får fundera lite grann.
Men du, för att vara lite seriösa. Hur är det att vara bonde i Sverige idag? Hur skiljer det sig till exempel då från när dina föräldrar var bönder till nu?
Ja, det är ju mer teknik och det är ju mer sånt än vad det var förut. Men ja, det är svårt att säga hur mycket... bättre eller om det nu är bättre nu, men det är ett mer företagande nu där vi lantbruket vi driver än vad det var säg 60-70-tal. Mm. Ja, så det är mer det var ett företagande på den tiden också, men det blir ju så mycket större och mer logistik med allting. Det är så mycket gödsel som ska ut, det är mycket mat som ska köras in och blandas mat ut till korna varje dag, så det är mycket mer logistiskt än vad det har varit förut.
Mm. Men för du har, hur många kor? 170?
Ja, 205 årskor har vi då. Och när man säger årskor, så kor ska ju alltid ha 7-8 veckors semester varje år.
Är den betald då?
Den är inte betald, nej. Då ska de ha semester, så vi kan säga att vi har 180 kor som mjölker hela tiden. Och sen så är det de här sinkorna som har semester.
Vad gör en ko på semester? Det är ingen Gran Canaria liksom?
Nej, har de tur så har de semester på sommaren. Då kommer de naturligtvis ut på ett härligt sommarbete. Och då är det ju riktigt fint för dem. Vintertid så har vi en lösdrift där de får gå i en kall byggnad. Och de har möjlighet att gå ut och få äta... rundbaler för ett foderbord. Mm.
Men det känns också som att bondyrket också är ett farligt yrke.
Ja, det är väl ett av de farligaste yrkena som en kan ha. Det är ju riskfyllt, helt klart. Eller så.
Men hur jobbar man då med arbetsmiljöfrågor?
Ja, det är ju en försök att tänka till och jag ska inte säga att vi är så jätteduktiga på säkerhet, men lyckligtvis har det inte hänt någonting hos oss allvarliga. Visst, ibland så kanske en fokusyn någon gång, men det är inget större lyckligtvis som har varit på den senaste tiden. Men en får tänka till lite grann ibland så att det här, nu får vi verkligen passa oss här och så där då.
För det känns som att det är lätt också att gå in i att man så här, jag gör det här varje dag. Så att det är lätt att bara bli slentrian. Alltså att jag går in till korna eller jag åker den här traktorn och jag bara kör.
Ja.
Och inte tänker på vad som kan...
Så är det ju. Om man går in i en industrilokal idag så är det ju så mycket säkerhet. Det skulle ju få dåndimpen om de kom in och såg hur vi gjorde. Så att det är klart att det finns ju en hel del mycket förbättringar man kunde göra. Men ja... Bara, vad ska man göra? Man kan inte bygga in allting. Det är inte enligt mig i alla fall.
Nej. Men vad är de största utmaningarna med att vara bonde?
Ja, största utmaningen förut så tycker jag att det har varit ekonomin har ju varit en väldig utmaning. För det är ju, men 2022 har ju varit ett fantastiskt bra år för oss.
Mm.
Ja. Västkostnader har gått upp, men mjölkpriser har ju gått upp och har haft ett historiskt bra mjölkpris. Så det är ju riktigt, har varit riktigt bra. Nu är ju mjölkpriset på väg ner. Det är ju lite tråkigt, men vi går ju från sån hög nivå så vi hoppas att det kan fungera framöver också. Annars är ju den största utmaningen väder. Vi är ju, det är ju väder, väder. Den tittar på det väderappen 6-8 gånger om dagen. Och hur ska vi göra? Och när ska vi våga slå gräs? Och hur ska vi göra? Och den tittar och nu visar det sol och sen en annan så kommer man en annan app. Ja, men jag har ju regn. Ja, vilken ska en tro på? Det är lite stressande, eller väldigt stressande på växtodlingssäsongen, väder.
Oh, herregud. Hur många väderappar har du?
Ja, jag har bara SMHI.
Bara en?
Ja, bara en. För att annars blir det så mycket som man ska se på. Vi ser olika, så jag kör på en.
Okej, men då kanske jag nästan är bättre bonde än dig, för jag har tre.
Ja, ja, ja.
Jag tänkte att man också vill veta lite mer om dig. Mm. Så kan du ta mig igenom en dag, en vanlig dag. Oj. Som Anders Bengtsson, bonden Anders Bengtsson i Stöpafors. När går du upp? Vad äter du för frukost? Vad är det första du gör när du kommer ut i ladugården?
Ja, då går jag upp 05.30, en vanlig tid. Kanske jag avnjuter någon filprodukt av något slag. Lite grann bara. Sen tittar jag på vädret. Och sen så tittar jag på appen som jag ser hur kor har skött sig, robotar har skött sig under natten.
Det kan du se.
Ja, jag har appen. Sen så har jag en app som jag ser om jag har några brunstiga kor. Mm-hmm. För jag seminerar ju alla kor själv.
Mm-hmm.
Ja. Så jag har sperma stånas i ett kvävekärl och sen är det en ko som är brunstig så seminerar dem. Så det ser jag. Och även i den appen så ser man hälsoläget på kor. Så är det någon ko som är sjuk så larmar det så kommer det upp att den här kon är det något fel på. Och hur vet den det? Då sitter den grej på halsbanan så att den ser hur mycket kon idisslar och tuggar. Och när det går ner i idissling, ättid, då är det något fel på en ko och då larmar den.
Okej, så du ser allt det här i en app?
Ja, i en app direkt 5:30 på morgonen. Det är de väder, robotera och brunstappen. Det heter jag.
Brunstappen? Ja. Heter den där?
Nej, det gör den inte.
Men okej, men så varenda ko har något form av chip på sig?
Ja, det kan jag säga. Ja.
Och då kan du följa, så då har du liksom i den här appen så är det 210 individer som du då ser hela tiden.
Ja, det kan jag säga. Så
det är helt otroligt.
Ja, sen går jag ut och sen finns det sådana kor som kanske inte har gått till roboten. Kanske går att ta fram dem så att de får möjlighet att gå in i roboten och sen kanske då kommer en kalv under natten och då får den ta reda på den och mjölka den kon och ge kalven mat och sen kanske jag blandar foder. Och blandar foder, det är ju en stor vagn som det går 22 kubik i. Och den blandar vi i, nu ska vi se så vi får allt med då. Då har vi spannmålskröst, det är ju oftast korn och vete. Sen har vi ett kraftfoder, ett protein- och energifoder som vi köper. Sen är det kalk, mineraler, salt och nu är det två sorters ensilage. Alltså, när vi kör ju tre skördar. Vi kör en första skörd, den så kör vi runt 3-4 juni. Och det är lite roligt med gräskörning, för det vet vi redan nu att runt den 3-4 juni då kör vi gräs. Det, om det bara inte spöregnar, då kör vi gräs då. Det är rätt fascinerande faktiskt. Det är tre sorters gräs kör vi oftast då, i den vagnen. Och så blandar den det och sen så får koa allt i varje tugga så ska hon få mineraler, spannmålskröss, ensilage. Och nu är klockan kanske 9 så nu tar jag frukost.
Klockan är bara 9.
Ja, klockan bara 9.
Alltså, jag trodde klockan var 4. Så, har du liksom, det är ju, det bara går som på räls.
Ja, det gör det. Och,
så nu är du på frukost 2. Ja, för först åt du fil.
Ja, det var
en form av filprodukt.
Det var 1-2 deciliter, bara någon, lite grann.
Ja, just det. Ja. Ja, och sen nu är du klockan 9, nu äter du frukost 2.
Ja. Och det blir oftast ja, en ala-produkt av något slag. Och smörgås och te.
Smörgås och, ja, te.
Sen så kanske jag på förmiddagen seminerar någon som ska vara, eller som är brunstig då. Och sen kan det vara precis, för att det är djur kan det ju vara. Och vi, ja, det kan vara så mycket som man kan inte säga från en dag till en annan. Men det är liksom, det går...
Spännande yrke.
Om man säger ifrån på morgonen, det är före 9 där det är lite mer inrutat. Sen så kan det ju ske, och det beror också på vilken säsong det är. Rätt för det så kanske det ska ploga snö, eller också kanske man ska ut och harva, eller man ska köra gräs eller tröske. Så det är ju liksom jättemånga olika moment.
Är det kor som rymmer ibland också?
Ja, det är senast idag hade vi 2 som rymde.
Jaha, var ska de?
Ja, de har jag sålt så att de skulle åka med lastbil, och då hade, jaha, de lyckats att ta sig ut. Men visst händer det sånt på sommaren. Det är ju, två olika känslor just när man släpper ut korna, och dessa kviger och allting, det blir ju lätt mindre jobb inne och djuren kommer ut, och det är ju gött för dem. Men sen så är det en skön känsla på hösten också när man får in alla djur och får liksom, ja, puste, nu är det ingen som smiter eller någonting sånt. För det är ju så när den kanske har en fredagkväll, grillen är på, en tar första pilsnern kanske, och så ringer det, och så ska ni iväg, och ja, då är det sprung ut några djur någonstans, så får de försöka få in dem, och ja, det är ju sånt som händer, och man försöker göra allt i sin makt med stängsling och sånt så att det inte det ska behöva, men ja, rätt för det så kanske har sprungit igenom en älg, eller man har gått strömmen till strömaggregat, ja, det kan ju hända allt möjligt, så då, ja, det är klart att då går det ju ut.
Hur många är ni som jobbar på gården?
Ja, jag brukar säga 5-5,5 heltider. Jag har flera stycken, så jag har en som bara jobbar måndag morgon mellan 6 och 9. Och sen, ja, bara 3 timmar. Och jag har flera som jobbar ganska lite. Men det är väldigt smidigt om någon är sjuk, så då kan de gården, för att det är inte så lätt att komma till oss och göra, utan då kan de rutinerna. Om det är bara en liten kort tid, bara några timmar per vecka, så då kan det ju. Är det någon som vill vara ledig en fredag eller en helg, de ska bort eller någonting, och då är det relativt enkelt att fixa till det när det är någon som kan rycka in. Om man ska börja med som och jobba på gård, ofta så går det ju, många går ju på Lillerud om man säger.
Just det.
Ja, det är ju väldigt vanligt. Men sen så är det ju mycket introduktion, det kan ju ta flera veckor, flera månader innan den kommer in i allt som kan hända. Det kommer en kalv och man ska ta reda på dem, och det, ja, det är så otroligt mycket som kan hända. Och så robotar då, så att den kan fixa med dem, och så att det är ju inte liksom bara, ja, kan du komma till vecka och jobba 3 dagar hos mig och så åker jag på semester. Det liksom, det funkar inte så.
Nej.
Det måste liksom vara med.
Så jag kommer inte kunna jobba som sommarlärling hos dig. Jag kommer,
ja,
inte kunna hoppa in.
En vecka av sepplärning i alla fall.
En vecka? Herregud, har du inga kor sen. Jag tänkte att vi skulle avrunda snart, men jag vill bara fråga en sista fråga, och det är ju framtid. Vad har du för framtidsplaner, visioner, drömmar för din, ja, verksamhet?
Ja, det är väl fortsätter att utveckla och förfina. Det kommer nog, ni vet aldrig, vi har ju byggt och vi utvecklar och har gjort hela tiden nästan, så det kommer nog någonting snart igen. Skulle jag tro.
Men vad finns det mer liksom, som du kan utveckla?
Ja, en sak som en kan göra för att förenkla för mig och för kon, och framförallt för kon, för det här med att en robot mjölker ungefär 60 kor, då får de stå i kö och vänta lite grann. Mm. En sak som är ganska vanligt nu, han sätter in en robot till, och sen så blir det enklare för mig, för då är det inte jättebråttom, utan står roboten en liten stund så gör det ingenting och korna får mer ledig tid och behöver inte stå i så mycket kö. Så det är väl en sak som man kan utveckla.
Nummerlappar annars har jag hört.
Ja, precis.
Man stå i kö.
Ja, men kor fungerar inte så.
Nej.
Nej, men det är väl en sak. Och sen så, ja, det finns jättemycket man kan förfina och man kan förbättra. Och man, ja, så att det är, och sen jag brukar säga ibland att utvecklingen kan vara att man köper en spade. Ja, så det är liksom allt ifrån spade till en köper en ny maskin eller bygger en ny lagård. Det behöver inte vara en jättestor grej, men det är utveckling.
Just det. Men kommer ni ha något form av kosläpp nu snart?
Ja, vi brukar ha ett kosläpp, men ingenting som vi annonserar för allmänheten mer än Klättenskolan brukar jag ringa till och säga att, så att de brukar komma och förskolan där. Det brukar de tycka är roligt.
Ja, de måste ju bli så glada.
Ja.
Det, så mysigt.
Ja.
Ja.
Men,
ja. Ja, nej, men du, tack så jättemycket för att du ville komma till Sunnepodden. Ja. Lycka till med allt.
Tack och tack.
Kanske jag också kommer på det där kosläppet.
Ja,
det verkar väldigt kul.
Ja.
Ha det gött.
Ja, tack och tack. Hej.
Hej.
Studiotekniker för dagens avsnitt var Peter Obarius, projektledare Anneli Jansson, klippare och dagens intervjuare är jag, Linnea Svärd. Och ett särskilt tack till Elias Klinell som ligger bakom signaturmelodin i Sunnepodden.